glad sommar i hängmattorna i stugorna.
På... Hur många ligger i hängmattor egentligen?
Jag vet inte.
Som den behöver fräschas upp, den ja, analogin.
Ja, jag vet. Men det står några på fabriksgolven. Några sitter och kanske kör tåg på nätterna. Några plockar tomater. Men många är lediga.
Ja, och en och annan ligger kanske i hängmattan. Ja,
det vill vi ändå tro. Och vi kommer också göra det när ni hör det här. Detta är ju helt enkelt ett specialavsnitt som vi spelar in dagen. Detta är ju fredag. Vi går på semester om några timmar. Och vi kommer ju vara lediga då helt enkelt i 5 veckor. Rekordlång sommar för dig och mig, Johan.
Mm.
Så att vi hörs ju inte på några veckor. Men vi spelar in ett avsnitt för vi vill ju ändå vara bjussiga. Och komma ut en vecka när vi är lediga. Så vi har lite speciellt program här, tror jag. Där vi ska... Ja, ska vi vänta? Ska vi ha en liten cliffhanger där? Vad vi ska göra?
Det kan vi väl ha. Ja. Vi kan väl bara säga något ord om reaktionerna sen sist.
Mm.
Och avsnittet som då ni lyssnade på förra veckan. Som var 161. Mm. Och många uppskattade den här lilla djupdykningen i skomärken.
Mm.
Främst tror jag många får personliga minnen. För många har velat berätta om vilka som var deras första fotbollsskor. Och märken som inte finns längre. Ralf Edströms gamla Kvick. Och Admiral som ja. Glenn Hussein då tydligen hade.
Just
och ett märke som nämndes också som jag hade glömt var ju Mitsuno.
Ja, just
det. Japanska skon.
Mm.
Och jag har haft ångest förstås för att jag påstod, tror jag, att Sverige spelade i Umbro-tröjor i VM 94. Och de är otroligt tydliga när man ser dem att det är Adidas-ränder.
Ja, det är de här gula tröjorna framförallt. Och så är det liksom, det är ju tre blå streck sådär, som är väldigt tydligt Adidas.
Med njurarna liksom.
Ja,
så. Ja, jag blev så här, har de inte ens haft Umbro? Så jag var tvungen att kolla det. De hade då Adidas sista mästerskapet innan de har det nu igen då. Var väl VM 2002.
Ja.
Sen var det Umbro 2004, 2006 och 2008.
Mm.
Och 12.
Ja.
Mm. Så var det med det.
Så var det med det. Ja, det är bra. Sen så nämnde vi också den här ESPN-dokumentären nu som blivit en podcast, 30 for 30. Då kommer till ett annat avsnitt där. Och vår, ska vi säga att det är vår andra lyssnare, Oskar Kotoglu. Jag vill säga att Kim Hevertsson är vår första lyssnare, så är Oskar vår andra lyssnare.
Mm.
Som ofta hör av sig med lite små reflektioner som vi alltid uppskattar.
Ja, lättad nu eftersom han är AIK-are, efter att AIK då tog sig vidare mot Klaksvik.
Ja. Han påminner här då om att vi kanske ska tipsa våra lyssnare om att den 20 juli så släpper ESPN då, som gör den här 30 for 30, släpper de alltså en vanlig dokumentär och ingen podd. Dokumentär som handlar om ingen mindre än George Best.
Mm.
Och den kan man ha rätt höga förväntningar på. Han som är regissör har gjort den här Hillsborough som jag gillade väldigt mycket.
Mm.
Namnet har seglat förbi mitt huvud så jag kommer att börja just nu. Men...
Ja, både gott. Jag skulle säga att det kanske är en ganska svår dokumentär att göra om George Best. För alltså, storyn är ju så tydlig för alla. Den här liksom underbarnet som blev en av de första riktigt. Förutom att han var otroligt skicklig förstås, så var han väl en av de första riktigt stora popidolerna så.
Vilken tränare var det som tog honom under vingarna i United?
Jag kan det inte rätta som rinnande vatten.
Matt Busby.
Ja, han var en Busby-boy. Uh-huh. Ja. Det var så alltså.
Mm.
Mm, just det, såklart. Busby Babes och så. Den borde jag ha tagit. Uh-huh. Men han hade ju utseendet och looken. Och det såg lika gärna ut som man skulle kunna vara en i Beatles kanske.
Mm.
Och så var det dribblingarna och sådär. Och sen fallet och spriten och kvinnorna och skandalerna. Det gör ju liksom att det är så given dramaturgi. Så man undrar hur han kan bidra med mer. Och han har blivit reducerad lite till bara en massa one-liners och sådär. Men eftersom han gjorde den där bra dokumentären om Hillsborough så kan man ju ha förväntningar.
Vilket år utsågs George Best till Europas bästa fotbollsspelare?
Jag är inte alls förberedd för detta, men alltså han var ju speciell för att han var ju United så länge, om det var 14 år tror jag, fram till 74, och sen vittnar väl resten om hans förfall. För
sen var han typ 15 klubbar på.
Alltså 18 klubbar på 10 år eller något, och många små amerikanska klubbar och så.
Vilket år utsågs han till Europas bästa fotbollsspelare?
69.
68.
72 då, 4 år senare, så var Svenska Barnjournalen i Manchester och träffade George Best. Det var roligt att just var Barnjournalen. Och frågorna är, det här kan man se på YouTube. Mm. Reporten står och kickar tillsammans med Best.
Mm.
Och har den här väldigt engelska uttalet på sina frågor och väldigt nöjd med det.
Som han, nu också ett namn som inte riktigt...
Kristoffer Lundström
i Kobra.
Mm, och Kulturnyheterna.
So, how are you doing?
Ja. George, what would you consider your greatest quality, George?
Ja, just det är den mer snobbiga Oxford-engelskan.
Mm, precis. Men den är värd att googla barnjournalen George Best på YouTube. Så då får man också se en ganska oförstörd George Best innan förfallet.
Väldigt vacker George Best.
Ja, absolut.
Gud vad han var snygg.
Det får man säga.
Men du, innan vi sparkar igång detta då, specialaren här, så ska vi säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och C-more visar som alltid alla matcher från Allsvenskan, även då i sommar. Och på lördag är det MFF, Sirius och Örebro IFK Göteborg. På söndag AIK, IFK Norrköping och på måndag Elfsborg Hammarby. Allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Mm. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Just det, och vi gör också avsnitt 162 i samarbete med biofilmen Apornas planet, striden. Och den har premiär 12 juli, vilket är idag om det är onsdag som ni lyssnar. Då har den biopremiär med Andy Serkis, mest känd från kanske Gollum i Sagan om ringen-filmerna. Han porträtterar för tredje gången apan Caesar som leder apornas frigörelsekamp mot människorna. Medverkar gör också Woody Harrelson och Judy Greer.
Ja, då ska jag väl avslöja det här vi ska göra. Mm. Jag tänkte så att vi har en liten hatt här framför oss. Mm. Och då fattar alla vana lyssnare att det är dags för inget mindre än hatten. Som sen blev hatten, lappen, lappen typ.
Mm.
Där GPs eminente sportreporter Erik Hilmersson gjorde en...
Även fuskande musiker då.
Precis, gjorde vignettlåten helt enkelt. Så den bränner vi av här. Pang!
Och jag ska förklara lite mer hur vi har tänkt kring de här lapparna som ligger i och hur det här ska fungera. Men först Anders, så överraskar jag dig med en liten tågresa till en klubb.
Jaha.
Vi kör en På spåret.
Vi kör det?
En På spåret fotboll. Fan, det är sommarspecial trots allt.
Vad kul. Då ska jag sätta mig i dressinen. Vi gör som tidigare att jag drar när jag kan på vilken nivå. Om det är på 10 poäng eller på 6 poäng eller vad det nu blir.
Mm.
Men säg inte svaret för att vi vill ju att lyssnarna ska ha chansen också.
Just det, och så får vi lita på att du är ärlig och håller dig i ditt svar. Och du får gärna simulera någon slags sån här...
Ja, men det klippar Simon in.
Ja.
Han
är så fiffig.
Men det är fotbollsklubb vi ska till eller är det en stad? Eller?
Vi ska till en fotbollsklubb. Det är klubb vi söker.
Ja.
Så kör vi igång helt enkelt. Jag tror inte jag behöver förklara mer än så. På 10 poäng. Vi ska resa till en klubb där kaptenens ställning är extra stark. Kärleken brann som hetast 2005 då vårt lag tog hem UEFA-kuppen. Det var som fan.
Ja.
Fan, då har jag lagt mig alldeles för lätt här.
Jag skriver ner det här så...
Det här var inte så kul. Ja. Jag trodde jag skulle få jobba lite längre med det.
Vi har många tusen lyssnare som inte har hört den.
Du är på alerten här. På 8 poäng. Hos oss ska man inte vara rädd för att spela Allan. Han har nämligen gjort 50 mål här. Den första svensken bjöds på en sup innan han tog värvning. Sen gjorde han mål i debuten mot sitt favoritlag.
Mm.
På 6 poäng. När Hondan var trimmad tog vår klubb 2 raka ligatitlar. Förra säsongen höll vi också lokomotivet på avstånd men blev istället passerade av rivalen som spelar på samma arena. Lush var det sved.
Mm.
På 4 poäng. Amerikanska olympier vägrade komma till vårt hem, men om ett år lär deras fotbollslandslag inte säga njett. Då får vår målvakt också spela VM på hemmaplan med bindeln runt armén. Det var inte Igor. 2 poäng. Da, nu vet du vart vi ska. Inte till New Delhi utan till Moskva. Inled med ett C så blir det nog succé.
Ja, det var ju CSKA Moskva.
Och det tog du på 10 poäng.
Jag, ja.
Och det var Wagner Love då kanske.
Nej, framförallt så tog jag faktiskt på 2005 UEFA-cup-titeln.
Fan, är det Liverpools fel lite att du minns det året extra starkt?
Jag hade aldrig kunnat om det var 2006.
Nej, inte så att du är... Du är väl average på gamla cup-titlar och så.
Nej, att jag är sämre än average.
Men liksom UEFA-cup-titeln 2005, där tänkte jag, den kan du inte direkt sådär.
Nej.
Men då är det det året som du minns så skarpt då.
Det sitter som en keps.
Fan också.
Ja, jag minns mycket.
Nej, det är ju bra. Alltså, snyggt att du tog det. Skitsamma vad det är för anledning. Ja. Bra gjort.
Sen var du inne på 8 då, på Sypen var det Wernbloom då. Och han sänkte Real Madrid i sin första Europamatch, eller?
Ja, sin första match överhuvudtaget. Kaptenens ställning är extra stark.
Akinfeje,
va? Ja, det är alltså att det är en gammal arméklubb också då. Ja. Kärleken som brann var ju Wagner Lav då förstås. Och spelar Allan var ju Allan Tjagojev. Och det var Värnblom, precis. Och då satt Orren på läktaren och såg.
Ja, så var det Keisuke Honda som gick till Milan.
Exakt, och så Spartak då, deras rival som vann ryska ligan gångna säsongen på Luzhniki-stadion. Och så var det VM framöver med Igor Akinfejev och sen
Da-da-da.
Nej, du tog den snabbare, jag trodde. Bra gjort.
Ja,
det var härligt. Om lyssnarna var lika snabba.
Ja, jag känner mig väldigt lycklig.
Då går vi över till...
Ska vi bränna av vinjetten en gång till? Då är det dags. Ska jag då dra...
Ja, men du kan väl berätta lite först bara hur vi har gjort detta och hur vi tänker att det ska bli.
Ja, du har ju varit lite styrande i det här. Du har ju sagt att vi skulle skriva ner ett gäng namn som vi blev glada av. Bara av att tänka på det här namnet. Och en del namn som vi blev lite mer... buttra molnet av.
Ja, vi kan ju bjuda in lyssnarna i den inte allt för avancerade processen bakom det här special... avsnittet, att jag tyckte det var kul det här som Leonard Jägerskjöld Nilsson uppmanade folk att göra, att ta ut en 23-mannatrupp som enbart bestod av favoritspelare.
Det blev lite av en viral succé.
Ja, och välförtjänt så. Mm. Enkelt, men bra koncept.
Ja.
Alltså genom historien, en 23 favoritspelare helt enkelt. Så tänkte jag, det kanske vi kan göra, men det gjorde så många då.
Ja, vi har kompisar på Toto Balotto
bland
det.
Annat.
Och det kan inte vi göra också.
Nej, men det kändes lite väl då. Så föreslår vi kanske bara skulle vända på det och ta ut våra 23 hatspelare.
Mm.
Och så började vi lite med det, så tänkte att det här blir lite väl negget. Liksom. Mm. Och lyckligtvis nog hade jag svårt att komma på 23 spelare jag verkligen ogillar, vilket ju ändå är skönt. Jag hade kunnat fylla många lag med härliga namn. Men för att få lite dynamik då, så dammade vi av gamla hattenlappen och uppmanade dig att skriva 10-15 namn. Några som du gillade och några som du hade svårare för. Och så gjorde jag samma sak. Mm. Jag vet inte vilka du har skrivit. Du vet inte vilka jag har skrivit. Och så drar vi varannan lapp. Och så får vi se hur länge vi kör helt enkelt. Och vissa, jag vet inte hur det var för dig, men det är lite svårt ibland. Man har bara det säger ju någonting om godtyckligheten. Ibland är det ju bara en magkänsla som man har svårt att sätta ord på varför man gillar eller inte gillar den här spelaren. Så det kan bli intressant att se vart det tar vägen. Och vissa avverkar vi väl jättesnabbt. Och någon annan fastnar vi kanske i.
Jag har ju inte enbart spelare. Jag har ju någon gammal sportjournalist. Och
du har lite tänkt lite profiler.
Ja, jag har tänkt lite
bredare. Alltså. Ja, okej. Okay. Jag har pure players. Men vi drar väl varannan lapp.
Ja.
Och så kan väl, när man drar den så kan du väl säga vem som har skrivit den och om vad den har för konnotation.
Yeah.
Ska vi göra så också att om det är din lapp så får jag först reagera på först om jag vet vem det är också.
Då kör vi så.
Ja.
Då börjar vi med min lapp, ser jag här. Då läser jag Kevin Amoneke.
Mm.
Vad tänker du?
Oh, jag höll på först gå riktigt fel. Tänkte på gamla nigerianska VM-stjärnan Amoneke. Mm. Men det här är ju Kevin Amoneke förstås i Landskrona Boys och en ganska misslyckad sejour i IFK Norrköping.
Och även i Öster och en klubb till i Sverige.
Den tar jag inte rakt av.
Tänk Tom Paul.
Var han Trelleborg?
Jajamän.
Ah.
Det var, tror jag, hans sista klubb i Sverige.
Okej. Okay. Ja. Mm. I Landskrona minns jag honom som ändå ganska målfarlig och skicklig. Sämre sen och fick väl ett rykte om sig och var något strulig. Det är ungefär vad jag minns.
Ja, lite så. Du har rätt. Det senaste, han spelar fortfarande fotboll. Han är inte så gammal som man tror. Han kom ju till Boys redan 2004. Och var där då, som du sa, gjorde rätt många mål. Sen hade han flyttat tillbaka till Portugal där han kom ifrån tidigare. Och hade ändå lite... lite flow. Det var i CSKA Sofia, tror jag, när de ändå var hyfsade där slutet på 2000-talet. Men idag är han i andra ligan på Nordirland och spelar för Portadown.
Oj!
Mm. Man var i Linfield, som kanske fler känner till, fram tills bara nu för nyligen. Men framförallt, så, som du sa då, det var kanske då i Boys i Sverige. Men brossan där, vet du vem det är?
Tror inte det.
Emmanuel Amoneke, som du kanske minns. Från VM 94, Nigeria.
Nej, men vadå, är det hans brorsa?
Ja, det är hans brorsa.
På riktigt?
Ja, det är hans brorsa. Han har två brorsor.
För det var honom nämligen jag tänkte på. Alltså
de har ju lite olika stavningar beroende på...
Ja, hette han inte Amunike?
Ja.
Och så Amuneke.
Amuneke. Men jag tror att Amunike har... Det skrivs ibland Amunike när man läser engelska eller nordirländska tidningar nu idag. Så stavas det så. Så brorsan där är Emanuel.
Jävlar, det är så alltså.
Som ju gjorde mål för Nigeria.
Legend.
Ja.
Legend. Men det var ju ett drömlag de hade.
Ja, för fan. Och sen så, vem var det som avgjorde OS-finalen i Atlanta 96?
Det var en person jag var nära att skriva på min lapp. Men om någon annan ratade honom, det var såklart Kanu.
Nej.
Var det inte? Han sprang, var det Jekeni?
Det var den här, Emanuel.
Var det?
Ja.
Men fan, jag har ett tydligt minne av, du menar i OS Atlanta?
Ja.
Jag har tydligt minne av Kanu när han gör en ganska teatralisk målgest. Han måste ha gjort något viktigt.
Vad blev det i finalen där mot Argentina?
Ja, det vet jag inte.
Nej, det kanske var så att han gjorde ett av målen då. Inte avgjorde.
Eller om man kan ha avgjort en semi då. Eller ja. Ja, men det var så alltså.
Emanuel, och han blev ju faktiskt, förutom då att han gjorde mål i VM i USA 94 och sen så avgör han eventuellt finalen i Atlanta 96, så blev han utsedd, för Nigeria vann ju afrikanska mästerskapen också 94 tror jag det var.
De var ju otroligt bra på riktigt.
Och han utsåg samma år då 94 till Afrikas bästa spelare.
Ja.
Det är true story.
Ja, för det var ju verkligen... Kamerun hade ju charmat världen sådär 90. Men det nigerianska laget var ju bättre.
Mm.
Och i VM 94 så hade de ju... Vad fan var det mer än? Det var Amokachi, det var Jekini, Finidi George, Olise. Mm. Det var ju nästan ett nigerianskt dream team. Ja. Så.
Och de hade
ju, gick vidare och hade ju faktiskt Italien riktigt på gaffen innan jag känner att jag blev sugen på att sätta dig på kontot. Innan vem stegade fram och räddade Italien? Det var Baggio. Men de var grymma då. Bättre än vad Kamerun var 90. Jag visste inte alls att de var brorsor.
Nej, men man ska säga bara att du sa att Kevin kanske var lite strulig. Däremot det man läst i Nordirland väldigt omtyckt där. Han har stannat kvar där för att han verkligen har tagit Nordirland till sitt hjärta.
Det kan ju vara jag som har... Jag minns att han var lite håglös i Peking.
Ja.
Kanske är det som färgade mig.
Det var Kevin. Nu går vi vidare. Nu får du ta ett namn.
Det är kul med de här ändå som man får en... Vad blev det av dem? Var det Sports Illustrated som hade ett helt omslag nyligen?
Ja, nyligen. Ja.
Där det bara stod What Happened To? Och så var det ett batteri av personer. Ja,
det är lite grann vår specialitet. Det vi tycker är roligast i livet nästan. Hör på att säga. Men...
Då drar jag en lapp här.
Mm.
Här står det en glad gubbe och så står det Ivan Zamorano.
Zamorano.
Och den har då jag skrivit.
Ja, just det.
Ja. Då får du börja.
Ja, då börjar jag och tänker ju givetvis på anfallaren från... fan, vilket land var det nu?
Ja, det är ett avslöjande avsnitt.
Sydamerikanskt land. Han spelade väl för Inter, va?
Ja.
Ja, vilket land var det?
Det var Chile.
Chile var det, just det. Precis. Ja, ja precis. Så han hade väl... hade han både långt hår och snaggat?
Ja, han är numera inte så mycket hår.
Nej.
Men hade ju definitivt en bra man när det begav sig.
Precis. En ettrig anfallstyp.
Ja, jag hade ju lika gärna kunnat skriva Marcelo Salas.
Ja.
Det var ett av de första sådär tydliga anfallsparen som jag verkligen tog till mig på ett internationellt plan kopplat till ett landslag. Och då ska man veta då att Chile nu är ju... Är det nästan den nya Belgien så där?
Mm.
Folks slänger sig lite med att Chile är mitt lag. Och inget fel i det. Jag kan tycka att sånt där blir löjligt att man ska hacka på sånt också. Men nu är de ju ett riktigt bra fotbollslag. Och ja, kanske topp 10 i världen. Mm. Lätt.
Ja, lätt.
98 var de ju inte det. Och hade inte spelat VM sedan 82. Men de hade de här Zamorano och Salas som arbetade oerhört bra tillsammans. Zamorano tror jag inte ens gjorde ett mål i det mästerskapet. Men var... Jävla härligt att se, de samarbetade så bra. Han gjorde flera assist till Salah som jag tror gjorde 4 mål.
Mm.
Och så var det ju kul att de var så nickstarka fast ingen var över 1,80.
Just det.
Otrolig spänst. Mm. Och som barn fanns det något exotiskt lite med att Zamorano hade lite sådär indianaktig look.
Precis.
Också. Men han är nästan lite bortglömd i ett europeiskt perspektiv. Jag valde honom istället för Salas för att han fick kämpa lite hårdare. Salas var en tydligare talang. Och Zamorano hade det ganska tufft som ung och hans farsa jobbade nere i gruvan och han tog en massa extra jobb, tvättade bilar och sånt där för att få extra pengar, inte för sina egna fickor utan för att de skulle kunna köpa mat helt enkelt.
Mm.
Slog igenom lite senare men fick en grym utväxling i Europa sen. Han bildade faktiskt, många minns honom säkert från Inter och kanske framförallt när han hade 1+8 på tröjan.
Ja just det.
För att original Ronaldo kom dit och krävde nian. Då löste han ju det med 1+8 då. Men han var jättebra redan i Sevilla där han bildade anfallspar med Davor Šuker. Mm. Och sen har han gjort en herrans massa mål för Real Madrid. Och har ett jättebra sådär målsnitt därifrån. Mm. Men skulle säga att många ändå inte riktigt tänker på det. Mm. Jag tror förknippar honom med Inter och Chiles landslag. Mm. Men jag gillade honom skarpt. Och sista jag såg var att han var tillbaka i Chile och var omslagspojke för det nya transportsystemet i Santiago. Mm. Transportiago. Tror jag rätt. Och väldigt populär.
Ja, det blev jag glad. Det var ett bra namn. Då läser jag Giovinco.
Mm.
Vad tänker du?
Han var ju en av de mest uppskrivna inför U21-EM här i Sverige.
2009.
Mm. Som ett italienskt spelgeni. Det var ju anmärkningsvärt att han var så liten till växten. Frisparkar och playmaker, och redan då var han väl i Juventus, tror jag. Mm. Sen har han väl lite fått, alltså det är en lite rolig karriär på så sätt, för att han i ganska unga år redan gick till MLS och har blivit en stående, lysande stjärna i MLS. Han spelar för något kanadensiskt lag, va?
Toronto.
Att liksom, han fick symbolisera lite någon som inte bara gick dit på ålderns höst sådär, utan faktiskt när karriären var riktigt, riktigt bra. Och heller inte bara för att dra vidare, utan har blivit någon som folk har tagit till sig där borta.
Ja, man blev lite lurad. Alltså, du sa det att han var en av de mer uppskrivna stjärnorna inför U21-EM 2009. Det är nästan 10 år sedan. Han är ju faktiskt 30 år idag, Giovinco.
Ja.
Så han gick ju till Toronto 2015. Ja. Han har varit här i 2,5 säsong nu, tror jag.
Men han var inte passiv.
Nej, men 28 var liksom i prime-åldern, kan man säga kanske.
Ja.
Men det har varit succé där. Han blev ju första säsongen i Toronto, så blev han framröstad till MVP. Han vann skytteligan, tror jag det var i alla fall. Och bara denna säsongen på, tror jag, om det är, de har spelat 13 eller 14 matcher, han har gjort 10 mål redan. Och han bildar anfallspar med Jose Altidore, en annan uppskriven talang som fick vända hem efter lite inte flyt i Europa i alla fall.
Klubbkamrat ett tag med svenskan i Alkmaar, tror jag han var, va? Lite sävlig forward.
Ja, just det. Precis så. Och du sa det, han är ju kort, han är ju 164 centimeter. Och när jag tänker på Giovinco, det är inte lätt att undvika att inte tänka på Jesper Husfeldt och Atommyren.
Hur menar du då?
Nej, men han satte ju den stenhårt tidigt, Jesper Husfeldt, att han kallades det.
Gjorde han?
Ja.
Det har aldrig jag tänkt.
Får de atomiker, det ska tydligen vara Atommyren.
Ja, okay.
Har du aldrig hört det?
Nej, aldrig.
Nej, jag tror aldrig Husfeldt har kommenterat en match med Giovinco utan att säga Atommyren.
Det har gått mig förbi, men det är intressant när man har svaren i backspegeln. Det här U21-EM:et som var här, som jag minns det. Så de tre personerna som det framförallt pratades om inför turneringen, om man bara skulle singla ut tre, var Giovinco, Balotelli och Bojan Krkić. Mm. Jag har i alla fall inte minnet av att jättemånga svängde sig med tyska namn. Och då ska man veta att det tyska lag som vann då, där fanns Neuer, där fanns Boateng,
Kroos,
där fanns Özil, där fanns Hummels. Det var inget, jag glömmer, Hövedes tror jag var där. Det var en av de starkaste U21-uppsättningarna ett lag har haft, tror jag. Men Balotelli och Bojan fick, som jag minns det, flest rubriker.
Ja, det var, ja, det var det.
Ja.
Atommyren, tar du?
Här står det Andrea Carnevale.
Ja, just det.
Och här får jag lämna över bollen till dig direkt, tror jag.
Du har ingenting?
Nej, knappt alltså.
Nej, alltså, jag tog honom för att jag minns det namnet från VM 90, Carnevale. Man blev ändå, det är ett lyckligt namn på något sätt. Det är liksom karneval. Det behöver man inte förklara kanske. Men han gjorde ju ett par bra säsonger faktiskt. Många glömmer nog bort det, men i Napoli tillsammans. Som bildade ju liksom den här anfallstrio med Maradona.
Han var den tredje.
Om vi säger då karneval.
Careca,
Maradona. Och gjorde ett par bra säsonger och gjorde sin landslagsdebut i Italien 89. Och kom med då i VM-truppen på hemmaplan 90. Startade de två första matcherna. Blev utbytt båda de två av
Schillaci.
Precis. Ja. Så gjorde Schillaci mål och sen så blev det inte mer speltid. Han gjorde inte några landskamper efter VM 90.
Mm.
Så det var lite sådär. Hade han kanske fått spela lite till, så hade han kanske gjort ett eller två mål och fått en helt annan karriär. För den karriären blev inte så bra sen. Han peakade precis där slutet på 80-talet. Och sen så blev han anklagad för lite dopinggrejer. Stängdes av. Det hände inte så mycket mer. Men var han rätt sådär. Påminner lite grann om kanske George Best i sin look. Så, lite pojkbandaktig på ett italienskt snyggt, lite farligt sätt. Så, så det var en kille som man blev glad av bara att titta på hans fina ansikte.
Sådana där röden finns det ju en del av där någon är tänkt att producera, så kommer det in en oväntad person istället och så att säga stjäl den platsen. Nu gick det ju helt okej för Jesper Blomqvist sen ändå, men att han till exempel starta i Sveriges debutmatch i VM 94 liksom har precis slagit igenom där i princip och han kan göra en Brolin där nästan, men har inte allt för stor framgång på planen och blir utbytt och sen är det ju knappt någon som minns att han var med i VM 94, för istället så liksom kom Brolin på den där platsen och sådär. Att det är ganska, eller det förekommer ju ibland, men jag borde ha tagit med, jag borde ändå ha tänk på den, för jag tror vi hade uppe Carnevale när vi pratade om klassiska kedjor någon gång. Mm. Den kallades någonting, den här Napoli-trion. Ja. Något med deras initialer på något sätt. Så det var lite svagt på så sätt. Men bra namn.
Ja.
En Anders Lapp till här. Andreas Laudrup.
Ja.
Här jobbar vi med den liksom det är Jens Wålemark i ett danskt perspektiv.
Ja. Vad har du någonting på Andreas?
Nej, det är liksom den obskyra av brorsorna. Eller farsan kanske?
Nej.
Det är sonen.
Sonen till Mikael.
Knappt att jag kan inte räkna som att jag tog den. Man hade inte så många familjemedlemmar kvar att gissa på det.
Nej.
Brorsonen.
Ja, jag vet inte varför. I det här flytten som jag gjort nu så hittade vi Tobias Regnell kom in med en stor jävla hög med massa tidningsutklipp och massa gamla utskrifter och protokollanteckningar från 2005 innan jag ens började på Offside. Och så skummade jag igenom det och så var det där att Kristoffer Brask tror jag det var som nu är featurechef på Expressen.
Yes.
Som frilansade en hel del för Offside back in the days. Han hade en idé om att han ville åka och träffa Andreas Laudrup. För att Andreas Laudrup, han var ju otroligt lovande. Han spelade ju för Real Madrids juniorlag och röstades fram så när han var typ 16 till största talangen i hela Real Madrid och sådär. Och gjorde succé där, jättemånga mål. Sen då när pappa Mikael lämnade Getafe där han var tränare för att flytta till Moskva. Var det CSKA Moskva? Det vet jag inte. Då flyttade han hem till Danmark. Då hade han ändå kommit upp i den åldern. Nu måste jag spela lite seniorfotboll. Och skrev på för, jag tror det var Lyngby eventuellt.
Mm.
Och började bra där och representerade Danmark på samtliga nivåer i pojklandskamperna. Så från P15 upp till U21. Och var jätteduktig. Också en spelskicklig sådär, offensiv mittfältare. Men sen så drog han på sig en skada så han slutade med fotbollen 24 år gammal. Och det är ju bara 2 år sedan.
Ja.
Och var väldigt ledsen för han var precis så som man kan tänka sig. Att han älskade fotboll, det var hans liv och sådär.
Och i den fasen som då Braskan hade velat träffa honom, vart befann han sig då i karriären?
Ja, men det var nu precis när han hade vänt hem efter Real Madrid och han skulle ta tag i sin seniorkarriär.
Mm.
Jag tror att det var ungefär då. Och de har ju en brorsa till då som heter Mads.
Mm, det var nog honom jag förväxlade honom med.
Också lovande, men han spelar i division 4 idag.
Ja.
28 bast. Så ja. Det blev inte så mycket för sönerna till Mikael. Jag tror att Brian har en son också som är väl den som har en karriär som ändå lever på något sätt. Jag tror han spelar i danska andra ligan idag.
Jag såg i tidningen att höjdhopparen Stefan Holms son, Malvin, är väldigt långt framme i resultatlistorna. Jag vet inte hur gammal han är.
Han slog väl världsrekord för sin ålder, va? 12.
Det där är lurigt i fridrotten. Man tycker ofta man hänvisar till att hon är bättre än vad Carolina Klüft var som 12-åring.
Mm.
Det ska ju hända mycket efter det sen också. Men det är så mätbart i fridrotten. Fotbollen kan man mer ha en uppfattning om att någon är väldigt lovande. Men de här resultaten blir så, de får man leva med sen.
Jag kan ha fel på centimeter och sådär, men jag tror att det var. Han är 12 år gammal, Melvin. Hoppade 1,87 tror jag det var. Det är ändå bra.
Ja, det får man säga.
Jävligt
bra. Ja, verkligen. Det är väl,
då en halv meter till så slår nästan farsan.
Ja, och då ouppvärmd får kanske farsan kämpa för att matcha 1,87 idag. Det finns ju så himla många sådana där när äpplet inte har fallit långt från trädet. Jag är så nyfiken på anledningarna till det där. Om det är, för man tänker att det måste vara genetik en del, att man helt enkelt har fått ärva egenskaper som passar bra till just det som ens mamma eller pappa var duktig på. Det är väldigt vanligt att en förälder har varit skicklig oavsett om det är idrott eller konst eller musik eller något sånt. Men fan, jag undrar om det inte är tillgängligheten också. Sådär, att, om man har vuxit upp med som Jordan Larsson eller Simon Tern eller ja, vem det nu kan vara, Jordi Cruyff.
Melvin Holm,
eftersom vi pratar om honom. Och kanske, det här är faktiskt ett bra exempel, för Stefan Holm var ju lite mot alla odds hoppare sådär, i och med att han då var så kort. Mm. Men om han har, det är det enda han har sett, att min pappa var bäst i världen i princip. Och då blir ju inte det så konstigt, tänker jag, för barnet. Utan det blir liksom naturligt att det här är någonting man kan ägna sig åt. Mm. Kanske har funnits, sen kan man ju säga att man har nytta av att ens pappa kan komma med ett annat bra tips. Mm. Men inom fotbollen och sådär i alla fall, så har man ju ofta, när man intervjuat de här sönerna, som det oftast är, sällan hört att farsan har brytt sig om så mycket och ge tips och sådär. Visst frågar han så, men man, det är sällan det känns som att någon har styrt en karriär, sen ska du göra så, utan de känns ju ganska softa ofta. Mm. Däremot så tror jag att man påverkas av att det inte framstår som så otroligt. Nej. Att jag skulle kunna bli. Det finns många Melvin Holm hoppare med den kapaciteten kanske, men det är naturligt för honom att det som han alltid haft runt omkring sig, det kan jag också göra. Mm. Och det kan man applicera på nästan vad som helst. Sådär. Ja. Vi hade något, kan jag ibland tänka, om jag hade haft skådisar i min familj så kanske jag hade vågat satsa på det här. Då, liksom, för det har inte varit så konstigt. Om vi har liksom något julspex i skolan när jag gick i sjuan och jag tyckte det var det roligaste jag gjort och folk tyckte det var ganska bra. Sådär. Inte då att man tänker, nu ska jag fortsätta med det här. Vad är nästa steg? Utan hoppas det blir julspex igen nästa år. Mm. För man har det inte naturligt i sin omgivning. Nej. Det tror jag kan påverka minst lika mycket som de här anlagen.
Ja, man tänker ändå så att Melvin, om vi tar honom då, när han ser Stefan i, liksom, i vardagen, och han ser hur klantig han kanske är, du vet, om han tappar pannkakorna på golvet och du vet, när han ska kliva över ett staket om de är ute och cyklar, och han liksom trillar där och han säger liksom, fan vad fumlig han är, han var ändå bäst i världen.
Ja, men
det skulle jag också kunna bli om jag tränar lika hårt som min pappa gjorde och sådär. Det blir så nära en sådär, man ser alla de här bristerna som ens kanske en pappa eller mamma har haft som har varit bäst i världen.
Ja.
Det måste, precis som du säger, det borde vara mycket, mycket lättare att få det självförtroendet i alla fall.
Ja, verkligen. I den här pappershögen som du pratade om, där du hittade det här gamla förslaget som det inte blev någonting med då, gissar jag, med sonen Laudrup. Det var ju roligt att gå igenom den. Mm. Det fanns då en massa frilansförslag, men också en hel del intern korrespondens mellan er före min tid här. Ja. Du kunde vara allt ifrån till att Henke Justén skriver på morgonen att jag har legat vaken hela natten och jag vill dela en tanke med er. Det här Afrika-temat känns inte längre bra. Och så var det ett gammalt förslag från dig. Du tyckte att fan, man borde göra ett samtal med Rasmus Bengtsson i Trelleborg om att han bara tjänar 14 000 i månaden. Det är så kul att läsa i efterhand.
Det blev ingenting av det heller.
Nej. Ny lapp.
Då tar vi... Här är det en liksom, liten ledsen smiley som du har ritat jämte namnet Tobias Gran.
Ja.
Då får nästan du berätta här.
Ja, jag vill inte bli för elak här. Det är lite kanske kopplat till ens personliga utveckling och erfarenheter också. Tobias Gran, ska vi säga, om nu någon inte har koll på honom eller har glömt bort. Det var ju ett tag sedan han härjade i svensk fotboll och jag tror han har lagt av nu. Var väldigt lovande playmaker från Listerlandet eller Karlskrona eller vad kan det ha varit. Slog väl igenom ordentligt i Norge och fick ett lyft där och sen var han en del av det här Tom Prahls Real Malmö och kom på kant med Prahl en del för att han inte fick spela som han ville. Sen var han runt rätt mycket i Spanien och han var i Hertha Berlin en sväng och har varit i Danmark och tillbaka till Mjällby när Mjällby gick upp i Allsvenskan.
Tidigt en typ av kille som hade fotomodeller och sådär, tror jag. Han liksom blev liksom en lite kafékille så på det sättet.
Ja, det finns ju en ganska rolig avdelning Trash Talk att Jesper Jansson, Hammarby sportchef under tiden han var spelare i HIF, mötte Tobias Gran och störde sig väldigt mycket på honom och kallade honom för transvestit för att han tyckte han var så lik Rickard Engfors. Ganska snygga drag-queenen. Mm. Mm. Men jag tröttnade på Gran och jag skrev med honom, för jag vill inte, det ska inte bli för liksom elakt här, men för mig blir han lite symbolen för spelaren som skyller sina misslyckanden på andra. Det är massa tränare som har varit idiotiska och som har förstört hans karriär, eller det är journalister som har varit elaka och målat en felaktig bild. Och jag tyckte aldrig riktigt att han fick bort, jag tyckte aldrig riktigt att han mognade i den inställningen. Jag gjorde en intervju med honom inför att Mjällby skulle spela sin återkomstår i Allsvenskan, och det året var han riktigt bra. Jag vill säga, det är kanske hans bästa år i Sverige nästan. Men då satt han där och det var nästan första gången jag kände att när man inte lite satt och tindrade så, även om man hade varit, jag tyckte var professionell innan, så man kände sig alltid yngst. Även om man inte var yngst så hade man fortfarande bilden av att, eller jag hade det, att jag var liksom 16 och cyklade runt och intervjuade Division 4-spelare. Kände som man pratade med karar. Men där minns jag kände för första gången att jag kände mig mer mogen än den här killen. Och jag tycker att det är lite trist att han liksom bara förklarar krig mot andra och så kunde han slänga sig med sådär att jag har säkert tagit en del av dåliga beslut själv, men journalisterna har stämplat mig, tränaren där, och han sitter och säger att han hade varit en av de bästa mittfältarna i Bundesliga om man bara fått spela och varit i form. Det är liksom fel på allting. Det är lurigt, för jag kan ju gilla en spelare som svarar ärligt och är frispråkig. Sånt är ju tacksamt som journalist. Men det är jobbigt när man känner att självinsikten är så dålig. Så han fick mer symbolisera det som man numera, när man är lite äldre själv, ibland kan tröttna på när man möter framförallt yngre spelare kanske. Mm. Om man sitter lite och biter sig i tungan. Sådär. Man är inte där för att liksom säga till att de ska mogna. Men man kan bara bli lite trött på det. Och det var första gången så jag kände att jag hade nått en punkt där nästan lite inombords satt och suckade så. Och det var liksom inte för att ta ifrån honom något som spelare eller sådär. Och det har funnits... Han var säkert snäll på många andra sätt. Men just den, det var bara fel på alla andra hela tiden. Så därför skrev jag upp honom.
Ja, det var bra.
Och lätt att man själv då, jag tror att jag gjorde en rätt dålig intervju där liksom jag nästan bejakar den här vinkeln att det är lite synd om han fick prata ut då om att journalister har stämplat honom. Och så blir det ytterligare en sån. Och sen gjorde Offside ännu en sån när han tror han skrev på för Örebro. Ännu en, liksom, det är bara synd om den här killen. Att tröttnade lite på den typen av porträtt som blir lite så insmickrande när man bara köper det här hela tiden. Och jag gjorde mig skyldig själv till ett sånt. Kanske det ångrar lite också.
Kastar vi ut garnen. Då är detta ett namn som jag har skrivit ner. Då är det, jag tror att jag har nämnt detta någon gång förr, men Lino Borriero.
Ja.
Vad har du på Lino?
Dina trakter, Helsingborg och en del av när efter många magra år, vad ska man säga, i resningen i HIF, när de började ha någonting på gång och det som slutade i Allsvenskan sen 92, där många gärna framhåller Mats Magnusson och Henke Larsson, men jag tror att Lino, vad är efternamnet?
Borriero.
Borriero eller Borriello?
Det är min skånska.
Ja, det är inte
meningen. B-O-R-I-E-R-O. Borriero.
Borriero, ja. Men som jag har fattat det, i alla fall bland HIF-kännare, så var han väldigt viktig under de där åren när det blev lite fotbollsfeber i Helsingborg och även för att han var väldigt skicklig spelare. Och sen blev han väl materialare.
Precis, det är han nu.
Ja, det är han nu.
Han tog över efter Daniel Andersson ju.
Ja, de jobbar mycket med gamla storspelare.
Ja, det var kul faktiskt. Jag såg det här om dagen. Jag gick tillbaka och såg när HIF hade lagt ut lite klipp och sådär när han presenterade så. Han var så otroligt rörd över att fått frågan att jobba för HIF och så.
Det är fint ju.
Ja, han skulle verkligen, liksom, fanns inget större. Men han var ju faktiskt, jag har ju sagt det någon gång för att när jag var yngre så det var det HIF som var mitt lag och gick på Olympia väldigt mycket med pappa.
Och på Rögle.
Och på Rögle, ja precis. Och givetvis Masse blev ju tidigt en, Mats Magnusson blev ju tidigt en idol. Jag har berättat om hans hus som man åkte förbi alltid när man skulle in till Helsingborg från lilla Leberget där jag bodde då. Var det alltid den här känslan, under Masse ute och hänger upp tvätt eller man kan se honom i trädgården. Och så. Men Lino Borriero var kanske den ändå som, han spelade ju framförallt, jag tror han gjorde 7 säsonger där från typ 87 till 93.
Ja.
Och som var en central mittfältare som var liksom en liten deckotyp, hade Iniesta kvaliteter. Han var sylfintarnas mästare på något sätt. Vet, man kan säga att liten, väldigt teknisk och jag vet inte hur många assist han gjorde, men det känns som han gjorde assist i varje match när han var på Olympia. Som var en sån där spelare.
Han la dem på läppen som man.
Ja, men exakt så. Och han var ju en spelare, jag tror han gjorde U21-landskamper och så där på den tiden, men rätt underskattat och rätt bortglömt tror jag, för att han var ju, precis som du säger, väldigt viktig tror jag i den här vägen tillbaka till Allsvenskan. Och sen så började han tyvärr bli för gammal så han fick inte vara med sig en vidare. Så. Men,
bra namn också.
Väldigt bra namn. Alltså. Mm. Och känns som en vänlig man.
Jag tror att han inte varit lite, den är ganska levande i den här småklubbs, det finns många små halvbra klubbar i dina barndomstrakter. Han har väl varit lite tränare sådär för något lite svagare lag.
Ja, jag tror han varit liksom tränare i nästan 20 år nu fram till han blev materialare.
HIF knyter ju till sig nu. De har ju någonting, de blev ju lite resultatmässigt förnedrade i några matcher i rad där mot BP först och sen var det väl Dalkurd. Men de har ju knytt till sig några namn nu som både vittnar om att de får in kvalitet, men också får man känsla av att de vill verkligen få in den här lokala förankringen. Per Hansson och Johan Persson då framförallt. Ja. Förutom att det är bra spelare är det ju lite så här bygdens grabbar väl. Sådär. Persson är lite längre ifrån.
Tollarp.
Tollarp. Det är många arp.
Ja, ut mot Kristianstadshållet tror jag. Ja. Nej, men vi har ju haft liksom många anledningar under poddens tid att klanka ner och kritisera HIF, för det har varit en otroligt misskött klubb. Men nu måste man säga det faktiskt. Och det
hyllar inte den som alltid hyllas. Den trevligaste att jobba med heller. Nej, vilket det också har påverkat ens egen inställning.
Precis. Men nu senaste halvåret så känns det som att de har fattat lite grejen vad de måste göra. Och de bygger mycket på det här. Både när de presenterar Per Hansson och Johan Persson så jobbar de mycket med det här. De spelar in lite filmer där de åker ut till Tollarp med Johan Persson. Han går runt där och han pratar.
Har de gjort en sån?
Ja, och de gjorde det samma med Per Hansson när han går runt i
Vejbystrand.
Och liksom den här känslan att vi kommer hem nu och de fattar det här att för HIF är det viktigt, de är inte som Malmö FF, väldigt långt ifrån Malmö FF, men för dem är det viktigt att alla de här Tollarp, nu Tollarp ut mot Kristianstad, men runt Helsingborg så finns det en jävla massa division 1, division 2, division 3 lag. Att de måste få med sig dem igen på något sätt. Det har de helt glömt bort under väldigt, väldigt många år.
Och personerna som bor där.
Ja, så alltså det publik. Känns som att det är Helsingborg, att det är liksom verkligen viktigt. För det är ju, min pappa börjar ju snacka om HIF nu igen efter väldigt många år där han har varit så trött på dem.
Och det har varit
ju
i dvala sedan Lino Borrero.
Ja, men ungefär. Så det känns som att de har fattat grejen där. Och då får man lyfta på hatten. För att de var ju nere i skiten, men...
Men kan man tänka sig att de här filmerna de spelar in från deras uppväxtorter, finns det ett team på plats i Påarp och rekar för Andreas Granqvists presentation? Att de liksom spanar locations och bra spots och så.
Kanske.
Det hade man velat se bakom filmen.
Det, på tal om Granen, det var ju så, han kommer ju från Perstorp då, som är en liten håla.
Ja. Han är inte från Påarp.
Påarp menar jag, förlåt. Det är viktigt. Ja. Men Påarp. Och han, när han började tjäna sina pengar som utlandsbror så byggde han ju ett hus, eller han renoverade ett hus och gjorde ett sånt supermansion. Det har aldrig varit ett sånt fint hus i Påarp någonsin, tror jag. Där det var biorum i källaren och sådär. Riktigt så som Chippen gör, fast han maxar i typ Dubai. Ja. Det gjorde han i Påarp.
Han hade ingen som Chippen en sån där Batman-lön i bokhyllan. Alltså här, var väl reporter Viktor Friberg frågade det så här, fin bokhylla. Nej, det är inte böckerna. Så tryckte han på en knapp och så så öppnades en biosalong där.
Men nu så vet jag att han har ju köpt ett hus i lite fina stadsdelen i Helsingborg, Tågaborg, där han har renoverat ett hus, jättestor pool och sådär. Det har jag sett bilder på. Så att han är ju verkligen redo att flytta hem, tror jag. Nu handlar han nog bara om att kräma ut så mycket cash som man kan från Krasnodar.
Ja, det var han ju tydlig med. Jag träffade honom för ett drygt år sedan där också. Men han var ju, likt många andra, väldigt tveksam till alla konstgräsplaner. Det var ju i princip det, tror jag, som fick honom att tveka. Mm. Och kanske han ville att HF skulle vara lite slagkraftigt. Men nu när de har Per och Johan Persson så... den tror jag ändå kommer bli av.
Den kommer bli av.
Ja, och man vill ju se den här PR-filmen, som sagt.
Det är du.
Paul Scholes.
Oj.
Det är jag som har skrivit den. Aha. Tror du att det är en glad gubbe eller en sur gubbe?
Jag tror att det är en glad gubbe.
Det är en glad gubbe. Mm. Det skulle
du man har inte... ju din otroliga relation till United.
Ja, det är fascinerande. Ja. Är du trött på det?
Nej, men jag förstår ju den.
Ja, men det var ju såklart i relation till mitt Arsenal-intresse hela 90-talet. Men det gjorde att de var så mycket rival och man ägnade så mycket tid åt att tycka illa om dem. Gjorde att jag inte riktigt kunde då ta in liksom historien om dem. Det har gjort att jag efterhand har blivit fascinerad av de här åren, tror jag. Mm. Och jag kan ju på ärligt talat, även om jag inte... Jag skulle säga att jag är ganska likgiltig inför Manchester United, huruvida de vinner eller förlorar numera. Men jag kan faktiskt sörja lite att de blev en stor klubb som alla andra bara. Mm. För i efterhand så är det så tydligt att de stod för någonting och hade, trots att de hade liksom karismatiska spelare och personligheter, så var det ett lag som satt ihop på ett sätt som var fascinerande. Mm. Och jag har ju sannoliken nästan avskytt en del spelare som har varit där. Jag har haft svårt för Roy Keane och kanske framförallt för Van Nistelrooy. Men redan då kunde jag faktiskt inte låta bli att känna en stor respekt för Paul Scholes. Mm. Dels för att man visste att han hade slagit sig fram med rätt dåliga odds på grund av sin storlek, att han dömdes ut som för liten, särskilt med den typ av spelare han förväntades vara. Sen att han var så fruktansvärt bra, att han var en spelare man var rädd för. Det var liksom någon säsong eller några där jag på allvar tyckte att han var nästan en av världens bästa mittfältare faktiskt.
Ja, det tror jag han var också.
Kunde liksom springa från straffområde till straffområde. Han kunde tackla, han kunde passa och han hade jättebra skott, kom ofta i den här andra vågen och man fick inte se så mycket siffror på sånt på den tiden, men jag gissar att hans, det kändes som att han hade så jävla bra, vad säger man, träffyta, att han träffade nästan alltid där han ville.
Vi nämnde ju faktiskt Jesper Blomqvist här tidigare, vi har ju pratat om hans när han blev intervjuad i Lunds podd, och då tror jag att han nämnde Paul Scholes som den bästa spelaren han någonsin har spelat med, och det ska man ändå säga, Jesper Blomqvist har ju spelat med jävligt många bra spelare både i Milan och United och så.
Det var något med att han var en konstant också, inte bara att han var så där i en klubb hela tiden, utan att i sitt sätt att vara, att saker förändrades runt honom, liksom en tid från att han slog igenom till att han la av när lönerna steg extremt mycket och det blev mycket viktigare att spelarna skulle vara liksom profiler utanför och med lyxprylar och grejer, så dök han upp i samma ganska fula ordinära frisyr varje gång, och man fick känslan att det finns fem bröder skol som ser ut precis likadant i något hus någonstans.
Ja,
saker bara förändrades runt om, men han var bara konstanten där. Så jag hade väl då en lite motvillig beundran och nu bara beundran.
Lyfte ju aldrig riktigt i Englands landslag, men de hade ju alltid det här problemet med Scholes, Lampard, Gerrard och så.
Ja, vem ska spela var?
Lyfte ju aldrig för honom i landslaget, och det var säkert det som har bidragit till att han inte har fått den här liksom eftermälet som en av faktiskt under ett par säsonger i alla fall som en av de absolut bästa i världen.
Jag tror också att de som bara följde fotboll lite lagom så, för Sverige mötte ju England rätt mycket i slutet på 90-talet, och framförallt den här gången han satte dobbarna i låret på Mild, så fick han lite felaktigt liksom en lite bred stämpel i Sverige som någon slags råskinn. Det är klart att han gick över gränsen med tacklingar då och då, bland annat där då, men det var ju framförallt inte den spelaren han var.
Nej, men jag tror att de dobbarna på Mild, som sa, det satte ju sin prägel på hur man såg på honom. Men jag tror att det var det som gjorde honom så jävla bra. För att å ena sidan så var han den här som alltid kom i det perfekta liksom andra läget, då, om vi kallar det så.
Mm.
Och sjukt bra passningsspelare, teknisk. Men han hade också det fysiska i sig som inte så många av de här spelgenierna har. Det var det som gjorde att han var liksom både, han kunde spela defensivt och framförallt offensivt. Men det vittnar ju ändå om att han var jävligt dynamisk.
Ja visst, men att man hade, även om det fanns liksom kanske ännu större stjärnor ibland, så hade man nästan hellre haft 11 Scholes på planen än 11 Cristiano Ronaldo på planen. Då hade det laget haft större chans att vinna, känns det som. Och man får också uppfattningen om, eftersom han har varit minst sagt en ganska tystlåten figur, jag vet inte om han har varit blyg, man läste inte mycket intervjuer med honom under sin karriär. Det gör ju att han då får ganska stort påverkan i efterhand, att de gånger han nu säger någonting om Manchester United så har det ganska stor tyngd sådär. För han har mycket meriter, och framförallt att det här är ingen som bara valsar runt och slänger, han är ingen Paul Merson-typ sådär, som bara ena veckan tycker något och nästa vecka något annat.
Sådär. Jag blev så himla glad. Häromdagen så såg jag om det var Gary Neville som twittrade ut en bild. Då skulle han på en weekend with the lads. Då var det Gary och brorsan Phil. Och så var det Ryan Giggs och Scholes. Ja. De fyra. De satt i privat flygplan på väg någonstans från någon rätt blöt helg, skulle man kunna tänka sig. Ja. Men jag blev ändå glad att de fyra håller ihop.
Absolut. Ja. Scholes.
Ja, då tar vi en lapp som jag har skrivit, och då har jag Åke Unger.
Ja, fan.
Och detta har jag enbart för att jag vill att du ska berätta historien om när Åke Unger blev vansinnig på dig.
Ja, jag vill börja med att säga att jag och Åke Unger har en bra relation idag.
Vad har vi på Åke Unger?
Det enda jag vill säga om det.
Åke Unger som ju framförallt då kanske gjorde sig känd som, slog igenom som handbollskommentator.
Jag ska låta det vara osagt vad han, vilken sport som var hans första sådär, men han är ju profilerad kommentator. Ja. Även syns i lite andra sammanhang med...
Ja, nu är det mycket med Seymour och sådär, då kör han ju matcher.
Precis, men även att han har lite, haft lite andra gig. Han var väl inblandad i Vem kan slå Filip och Fredrik sådär, lite vid sidan av. Och handboll är väl fortfarande, tror jag, agent åt flera handbollsproffs.
Ja, det var ju en stor grej faktiskt. 2008, då var han ju kommentator för Viasat, TV3 då, kommenterade handboll och var en av de största handbollsagenterna i Sverige. Det blev en jävla grej där. Det fanns en artikel där var det typ 21 av 22 elitklubbar gick ut i någon gemensam skrivelse och sa att vi vill inte att Åke Unger ska kommentera oss flera gånger. För att han hade liksom satt på dubbla stolar och de tyckte att han utnyttjade sin position och sådär. Och det slutade med att Viasat De tog till sig kritiken och kickade honom. Och det blev en, och han stämde Viasat och sådär. Så det var en jävla infekterad grej.
På den nivån.
På den nivån. Och sen så föll han bort lite grann i några år. Sen så kom han tillbaka och han kämpade sig tillbaka. Och det var väl kanske då han gjorde lite andra gig då. Men nu är han ju kommentator igen och det är väldigt många som gillar honom.
Ja, och han har varit så här på senare år, jag träffat honom, alltid trevlig. Jag tror han är gammal punkare och att hade ett udda intresse som jag tror var att samla på exotiska fiskar.
Hans band hette The Playmates.
Ja, till och med så. Men okej, det gamla bråket. Mm. Det här var då, vad ska vi gissa att det var? Jag drar till med 2007, men jag är inte helt säker.
Ganska grön på Expressen.
Ja, hyfsat. Det var en av mina allra första landskamper som jag skickades ut på. Det var nog fan hösten 2006 till och med. Jag började så pass nära in på VM i Tyskland så jag var inte aktuell för att åka med där. Men fick sen hoppa på landslagstaget lite mer efter det. En landskamp få idag skulle komma ihåg. Du vet den här sista träningsmatchen som spelas för året i november. Mm. Efter idrottsgalan skulle Sverige möta Elfenbenskusten i Le Mans i Frankrike. Mm. Mest känd för det här billoppet förstås.
Billoppet?
Ja, men Le Mans. Ja, det är väl 24 timmar kör de väl. Ja, men ja, landskampen var sval. Ljungberg var inte aktuell för han hade fått förgiftning på idrottsgalan. Han hade ätit ost som han inte tålde eller om det var rödvin. Det var ena dramatiken som hände där nere, att han fick köras i ilfart till London tror jag. Själva matchen var inte intressant. Men det fanns en stor grej och det var att Magnus Hedman, målvakten, extremt överraskande hade blivit klar för Chelsea. Och Hedman vaktade då inte det svenska målet, men det var en så stor grej. Och vem av Elfenbenskustens stjärnor spelade i Chelsea vid tillfället?
Drogba.
Det gjorde Drogba, ja. Och ja, hans stjärna stod väl i Zenit då. Han var ju otroligt känd och målfarlig. Så istället för att bry sig om så mycket om matchen dagen innan, att hur ska Sverige slå Elfenbenskusten, inte så många som bryr sig om. Så det absolut, mitt viktigaste uppdrag där är att fånga kommentarer från Drogba om den här sanslösa övergången Hedman till Chelsea. Mm. Och det gör man ju inte bara så där, utan man får försöka, jag var ändå ganska modig, överfalla honom lite. Elfenbenskusten tränade och efter träningen så har de en kort promenad från träningsplanen till sin buss.
Så har du hoppat ner i soptunnan?
Jag står med en tidning med hål i. Och lösmustasch. Nej, men där stod jag. Och då har de den här korta promenaden. Det är också en del autografjägare och sådär. Och alla är intresserade av Drogba. Då har, det här vet inte jag om då, Åke Unger som också är nere som tv-reporter. Mm. Vet inte om det kan ha varit för Viasat.
Ja, men då var han kvar på Viasat.
Ja. Han har då styrt upp bestämt på något sätt innan och blivit lovad någon minut eller flera med Drogba. Mm. Det här vet inte jag om. Och min enda chans att få några citat av honom är den här korta promenaden från träningsplanen till bussen. Åke går dit med sin mick och sin kameraman och börjar, men jag bryter mig också in där i den här ganska jobbiga promenaden och ställer lite frågor under tiden. Och det stör då hans intervju som han har tänkt. Men jag ser det ju bara som det här är min enda chans att få. Jag vet inte att du har bokat någonting. Mm. Och jag visste heller inte när jag var klar att att han var särskilt irriterad eller så. Utan tänkte bara att man gjorde vad man kunde. Det var ju sannoliken inga drömcitat heller. Det var ju, vi får se hur det blir. Det är kul med nya spelare typ. Men det blev i alla fall en etta i Expressen av det. Det räckte med två citat eller så. Jag tänker inte så mycket mer på det. Och nästa dag när det är dags för landskampen och vi kommer till arenan. Trojkan, Mattias Lyr, Johan Orenius, Mats Olsson. Och en ganska ful arena som det var i Le Mans. Någon timme före avspark. Då kommer Åke Unge fram. Stega fram. Väldigt bestämt och sätter ett pekfinger i bröstet på mig och säger: avbryt aldrig en intervju igen. Vi hade bestämt, du ska aldrig mer göra så. Ganska, och både Mats Olsson och Lyr står bredvid och var så här: va? Han var väldigt arg. Och jag blev lite tagen av det. Jag visste inte att han hade tagit illa upp. Jag förstod väl honom. Han hade sett det som att han hade gjort upp. Men jag förstod mig själv också. Det var min enda chans. Och jag, på något sätt trodde jag hem det. Men han var, man var inte van vid det. Så jag blev ändå lite halvskakad av det. Det var min första landskamp. Och så där. Vem är den här nya tabloida terriern? Liksom så. Och då mäklade vi inte fred, för det fortsatte sen. Bara några månader senare var det dags för UEFA-presidentval i Düsseldorf. Platini mot Lennart Johansson. Jag utsågs till reporter och bevakade den här processen och var på plats där nere.
Olsson skrev krönika.
Nej, jag tror knappt han gjorde det ändå. Alltså, jag ska låta det vara osagt. Jag var ensam med Düsseldorf i alla fall. Hade gjort reportage om Lennart och så. Men hade då såklart som uppdrag där nere att få en egen intervju med Platini. Och det lyckades jag få i en lobby. Och mer än att jag ställde några frågor, utan vi satt faktiskt ner i en halvtimme eller så. Det kändes ju bra då förstås att man fick den exklusiva stunden. Men Åke Unger, när han såg det i tidningen dagen efter, gick i taket. För han tyckte att många av citaten som Platini hade sagt påminner väldigt mycket om en intervju han själv hade gjort men som inte hade sänt sen. Mm. Inte så konstigt, så man gissar att Platini sa ungefär samma saker inför under en kampanj. Liksom så. Men han trodde då att jag på något sätt hade kommit över hans intervjuband. Mm. Det är ju ganska paranoid anklagelse får man ju säga. Och letat upp det bandet och tagit citat därifrån. Och där var det ju mer lite löjeväckande så. Men då ringde han inte mig, utan då ringde han till Expressens sportchef Martin Kron och skällde ut honom och sa att jag var har alltid varit opolitlig och sådär. Kron, som är från Johan Persson-trakter, väldigt stressad. Så, men okej. Lyssna, okej. Johan skulle all... Så, det var sista gången. Men, och sen dess har det inte varit någonting mer. Och det har varit helt lugnt när jag sett efter det. Han kanske har fortfarande anser att jag gjorde fel. Ja. Men det har inte varit några problem alls.
Ja, men det kanske var så att han var lite labil där då under den tiden. Var kanske redan börjat liksom bubbla i den här handbollsschismen. Det kanske du fick se utanför.
Kanske. Ja, ja. Han var inte glad på det i alla fall.
Nej, nytt namn.
John Terry. Det är
det,
din lapp.
Det är min lapp, ja. Ja, han är ju, det är ju en liten surgubbe där på den. Nu är han ju klar för Aston Villa. Och jag blev väldigt glad av den lilla anspråkslösa skiten igår från någon engelsman som hade konstaterat att det var han och så var det Steve Bruce som stod. Det var tränaren i Aston Villa.
Presentationen.
Att här har vi två stycken killar med fyra stycken förnamn.
Just det. Steve Bruce, John och Terry. Ja.
Roligt på något sätt.
Ja, i all sin enkelhet.
Ja, men han är ju en sån spelare som jag alltid hatar, är ett starkt ord, men jag har haft väldigt svårt för honom i alla år. Delvis för att han var faktiskt väldigt bra i många år.
Mm.
Och satte stopp för mitt Liverpool många gånger. Men också den här grejen som jag tycker att är för lätt för många Chelsea-supportrar att bara blunda för det faktum att han faktiskt har varit jävligt rasistisk. Och folk fortfarande hyllar honom som en jävla legend. Som att han är den största, att han är liksom...
Det där med gamla Anton Ferdinand.
Ja, precis. Och det är liksom, det är fångat på bild och, eller på kamera vad han faktiskt säger. Det blir ju liksom...
Och han kommit för lätt undan.
Kommit för lätt undan. Det är ju ett svin och han har tagit lagkamraters flickvänner och legat med dem och sådär. Ändå är det en jävla legend som är liksom höjt i skyarna.
Mm.
Man måste kunna hålla de här två sakerna i huvudet samtidigt. Fotbollsspelaren John Terry och den andra personen i huvudet samtidigt och komma fram till att bra fotbollsspelare, inte så bra människa. Nej. Det var det jag ville säga.
Ja, men det räcker väl gott. Jag har alltid startat med på smeknamnet JT. Vet inte varför.
Stort det var när Svenska Spel fick honom som ambassadör för Stryktipset.
Fick de?
Ja, minns inte det?
Nej, jag minns ju däremot när de fick Cantona som ambassadör för Stryktipset på 90-talet. Och sen Rolly Nilsson. De gick från Cantona som då var den hetaste av dem alla, drog upp sin krage och sa how do I know? Because I know. It's my job to know. Och sen Rolly Nilsson. Hej!
Han har den klassiska, den här det regnar England, kryss.
Allt går inte att förutsäga. Det regnar mycket i England, kryss. Ja. Men jag visste inte att Terry var det så.
Mm.
Nej, men det räcker väl så. Här får du.
Här har vi en glad gubbe. Det är Johans lapp. Det står Clarence Seedorf.
Ja, den blir nog inte heller så lång. Det är en glad gubbe för att han var intelligent. Både som spelare, väldigt mångsidig, och som person. Jag tror han talar 7 språk flytande. Och på slutet av spelaråren i Milan så läste han väl affärsekonomi, tror jag, på Milanos universitet samtidigt.
Mm.
Vilket smeknamn tror du lagkamraterna gav honom då? Il professore, förstås. Så enkelt.
Enkelt alltså.
Ja. Han var bara en spelare jag blev glad av och förknippade kanske framförallt, även om han var mångsidig och under sina tidiga år, med långskott.
Mm.
Och jag läste en artikel nyligen där det stod att just långskott blir mer sällsynt, alltså som går i mål.
Mm.
Att allt fler mål görs från nära håll. och att jag kan sakna de här riktiga pärlorna. Och han drog in en del under sin karriär.
Man kan ju lite tänka sig att en sån som Paul Scholes lite inspirerad av Clarence. Mm. De hade ju ändå påminner ju lite grann om varandra.
Ja, faktiskt. Ja. Ja, men Clarence hade väl lite det här världsmedborgaraktiga. Och är väl nu tränare i Kina, tror jag.
Mm. Jag läser Jermaine Defoe.
Mm.
Som ju vi har skämtat lite grann om här några gånger kanske, ja, i samband med den här jobbannonsen som han...
Han vill ha en assistent.
Assistent.
Bland annat skulle han kunna planera påsken,
ja,
för Defoe.
Men nu är det ju så att han blev ju nyligen klar här för... Han kämpar ju på. 34 bast. Blev klar för Bournemouth nu nyligen. Så han kör på i Premier League efter att Sunderland blev nedflyttade. Men framförallt så är det ju hans otroliga... Om man säger engagemang och hans fina sida för den här sexåriga killen. Har du sett det med Bradley Lowery?
Mm.
Som ju är en stor Sunderland-supporter. De lärde känna varandra i samband med att han fick reda på att Bradley, 6 år idag då, hade fått en väldigt, väldigt allvarlig form av cancer som var obotlig. Så det handlar bara kanske om att förlänga hans liv med något år eller två. Jermaine Defoe blev så berörd när han träffade honom första gången, så att de höll kontakt och blev... Jermaine har varit jättenära. Han har ju tillbringat väldigt många nätter på sjukhuset, slaggat bredvid honom, varit hemma hos familjen mycket och hjälpt dem lite ekonomiskt och sådär. Och nu är det senaste, jag bara sökte på senaste, och det verkar som att det handlar om dagar för den här killen. Och det... Man känner ju liksom, spelaren gör ju de här jul... träffarna på kanske ett barnsjukhus och så, och sen så är det kanske någon spelare som engagerar sig och gör ett besök till eller sådär, och så kan man ha sina olika stiftelser och man kan skänka lite pengar till välgörenhet och sådär.
Det är väldigt svårt att som utomstående sondera i de här, för det är väldigt vanligt att han har sin Seedorf då har till exempel engagerat sig mycket i Surinam där han har rötter med olika fotbollsskolor och lag och så. Och man har ju väldigt många av de här gamla storspelarna som har en stiftelse eller ett välgörenhetsprojekt i ett underutvecklat land. Mm. Det är så svårt att utomstående sondera om det här är, det här har han bara skrivit på i farten, och visst, låna mitt namn till det här, ser bra ut, eller finns de som på riktigt är engagerade. Mm. Och de kan man då nästan tycka synd om, för det blir nästan cyniken igen, tänker att sådär, ja, hur engagerad är du det där? Mm. Det är bara bra för ditt varumärke. Precis. Men det finns ju såklart de som är det. Och då åker de nästan med på den cyniska båten.
Ja, och detta handlar ju inte, även om han kan få hjälp till lite grann med vissa typer av kostnader som då har uppkommit med tanke på behandlingen och sådär. Men det handlar ju inte om pengar på något sätt. Utan, och detta är saker som inte han har bett om att någon ska skriva om. Han har ju tillbringat många dagar där inte det liksom... Det har varit kanske familjen där som har lagt ut en bild på, nu är Jermaine hemma hos oss, i natt sover han över hemma hos Bradley och sådär. Han har inte bett om det här. Och han har definitivt inte bett om att bli så involverad i en allvarligt cancersjuk sexårings liv. Liksom. Det kommer vara en stor tragedi för honom också nu när Bradley går bort då.
Mm.
Så, ja, det är bara att lyfta på hatten för det, Jermaine i det läget.
Det är liksom, om jag ska bejaka det ljusa i mig, så kan man ju ibland hoppas att det faktiskt finns en del sådana här. Det behöver ju inte vara som här extremfallen att någon är på väg att dö, utan bara att man anstränger sig lite extra för att pigga upp någons vardag som ser upp mycket till en. Mm. Och i mina ljusa stunder tänker jag att det kanske pågår en del sånt som vi inte får reda på. För jag kan ju tänka mig att man inte är jättebekväm själv med att själv läcka en sån story. Gör man det är det ju nästan lite äckligt. Liksom, sådär. För då är man ju så medveten om hur det här kommer att slå. Men just därför vill jag ibland tro att det pågår en del små eller stora sådana fina saker som de kommer överens om och hålla lite hemligt för att det här är vår grej. Liksom. Så tänker jag i alla fall när jag är på gott humör.
Mm.
Ja, det var väl tur att den här kom med i alla fall. Här står det Ray Parler. Är du som har skrivit den, Anders?
Nej, det vet jag inte. Jag hade kunnat göra det.
Ja. Jag kunde inte komma undan. Jag försökte passa mig för att så att jag inte skulle hamna. Det här var den enda gamla Arsenal-spelaren jag skrev ner. Mm. Och det gjorde jag för att han fungerade som en brygga mellan det gamla bärshinkande Gunners som jag en gång började hålla på och Arsene Wengers diet Arsenal eller professionella Arsenal. Han fick ju ärva Wenger en del gamla spelare som han kanske inte hade värvat själv. Jag antar att Parler kanske var en sån. Han hade kanske inte knutit till sig honom. Men Parler var en viktig figur i den där förvandlingen, för han var ju viktig för identifikation för supportrarna. det fanns en närhet till fansen där. Han var liksom en av dem på något sätt. Och så var han faktiskt tillräckligt bra för att göra nytta i det där laget. Och har ju ibland fått lite dålig uppmärksamhet för sina kunnanden som spelare. Mm. Han gjorde ju bland annat ett väldigt viktigt mål i FA Cup-finalen mot Chelsea. Den som också Ljungberg gjorde ett fint mål i 2002. Mm. Och det finns en liten rolig story där som är att Sky Sports som sände var tidig på banan med att kunna erbjuda extra material till sina tittare. Då kunde man välja då, man hade ett abonnemang, att ungefär som det sen skulle finnas Zlatan Cam istället för Martin Tyler och Andy Gray som jag gissar att det var, så kunde man få kommenteringen från en Chelsea-supporter och en Arsenal-supporter som då var ganska kända då. Vet inte vem Arsenal-supporten var, men Chelsea-supporten hette Tim Lovejoy och var ett välbekant tv-ansikte i England och höll på Chelsea. Och när det står 0-0 och Will Tord gräver fram bollen till Parler i lite halvfarligt läge, så lutar han sig tillbaka och säger "It's only Ray Parler", och sen stänker han in ett väldigt fint mål. Och det förföljde då den här Tim Lovejoy sen. Han gick ner i Players Lounge där det hänger lite gamla stötar. George Graham går direkt fram, "How are you doing? It's only Ray Parler." Och alla hörde. Och sen beskrev han i sin biografi den här Lovejoy hur det spred sig till liksom hela England, att var han gick på gatan så kom folk fram så där, "Hi, it's only Ray Parler, it's only Ray Parler." Så det fick förfölja honom. Det var fint att han fick checka upp de orden. Sen släppte han ju sin bok rätt nyligen, den som kallas för The Romford Pelé. Och den kan man vara, jag har faktiskt läst en del av den, för det finns långa utdrag och sådär på några sajter. Och ja, man kan ju välja sin tolkning där. Han riskerar ju ibland att bli något av en Englands Glenn Hussein som bara är ett garv hela tiden och inte är så sugen på att reflektera eller problematisera till exempel drickande. Han kan liksom dra bara en liksom rolig historia om när Arsenal är på träningsläger och Gilles Grémandy, ny fransman, ber om att följa med engelsmännen på bar ikväll, och Parler beställer in en litet glas vitt vin till Grémandy och 35 pints till honom och de sex andra Gunners-spelarna att dela på. Okommenterat bara, och då vet man samtidigt att Adams alkoholism pågår och sådär, och det blir ju inte så. Men det finns många, man får se den som bara en väldigt rolig bok och en ständigt garvande ciceron. Han tar ju bland annat på sig en av de märkligaste värvningarna någonsin, och som Arsenal-fansen kliades i huvudet över, var Igor Stepanovs. Och där fanns det en rätt, Parler menar då att han kanske hade en skuld i att Stepanovs värvades, för hatobjektet eller favoritobjektet att jävlas med för Parler var Martin Keown, som var ganska olik Parler. Butter, seriös och rätt tystlåten och väldigt nojig över att förlora sin plats hela tiden. Så fort det kom in en annan mittback så ville han veta allt om den och var nervös att han skulle ta hans plats. Då bestämde Parler och övertalade några andra lagkamrater att när Stepanovs kom på provspel, så här, nu ska vi göra allt för att stressa Martin här. Nu ska vi höja Stepanovs till, han ska vara den bästa mittback som vi någonsin har sett. Så de ägnar en hel vecka åt att bara liksom prata med varandra högt, så Wenger hör om, jävla, vi har aldrig sett något liknande, shit, med den här spelaren kommer vi bla bla bla. Stepanovs får 4-årskontrakt och är väl idag mest ihågkommen för en av de sämsta försvarsinsatserna som har gjorts, en halvlek på Old Trafford när Arsenal förlorar med 6-1. Sådana finns det gott om. Och det är väl det man får välja att bejaka istället för lite bristen på reflektion.
Roque Santa Cruz. Vad har vi på Roque?
Det var väl ett namn man förälskade sig i, för det första. Han kändes ju exotisk bland, inte så på den tiden, spännande tyskar. Även om de bråkade på ett roligt sätt, så var de inte så, de kändes inte så spännande som personer i Bayern München. Så hade de den här lovande paraguayanen som var vacker, nickstark och väldigt talangfull och med det klart bästa namnet man någonsin hade hört. Det var väl så det började med Roque Santa Cruz.
Ja, så var det ju. Sen då drog han ju till England, Blackburn Rovers.
Ja, det var ändå ganska framgångsrikt.
Ja, så gick han ju till City. Han var ju i den tiden i City som är rätt speciell när man tittar tillbaka på den då. Vi pratade väl om den för ett par veckor sedan lite grann, men precis den här innan de blev bra liksom. Ja. Och det gick inte jättebra. Han hade ju rätt mycket problem med skador. Så där, absolut. Det lånades tillbaka till Blackburn och gjorde lite mål igen och sådär. Men han var ju faktiskt redan från tiden i Bayern München. Han var ju bästa polare med Owen Hargreaves. Så de hängde ju väldigt mycket. Och fortfarande, tydligen, han var bäst med, tror jag, på Owens bröllop eller sånt där. Men utsågs inför VM 2006, då han fortfarande var väldigt bra, utsågs han av både tyska tidningen Kicker och Die Welt till VMs sexigaste spelare.
Mm. Och vilken offside-reporter fick äran att träffa denna VMs sexigaste spelare före turneringen?
Oh, det minns jag inte.
Det var Olof Peronius.
Olof Peronius.
Ja, som jag kunde prata spanska med honom, ja, förstås.
Det. Ja. Nej, det var bara en kille. Och sen så har jag förstått att han var... Han är en av de här Jermaine Defoe-killarna.
Han gav väl ett sympatiskt intryck.
Ja,
alltid.
Precis. Han sa det att jag skulle aldrig kunna sätta mig i en Ferrari-bil och köra hem från en fotbollsträning när jag vet att städaren eller parkeringsvakten tar bussen hem. Liksom. Det klarar inte av. Han har skänkt väldigt mycket pengar tydligen till startat upp skolor och så där hemma i Paraguay och så. Så att det verkar vara en fin kille, snygg kille och en bra fotbollsspelare. Då blev det Enzo Chifo.
Ja.
Har du någonting på Enzo?
Nu ska vi se så jag inte går bort mig. Namnet kan ju lura, men han var väl belgare.
Mm.
Ja, under en tid när ofta landslaget varit okarismatiskt i Belgien så hade de några spelare som var alltid spännande ändå.
Mm.
Var ju sen sedermera förbundskaptenen Wilmots till exempel.
Mm.
Det var ju Schiffo eller Schiffo kanske, jag vet inte riktigt.
Ja, Schiffo, tror
jag. Och sen bröderna Mpensa och så. Han var anfallare, men jag minns inte...
Offensiv mittfältare tror jag faktiskt han var.
Kanske till och med det.
Han var det.
Det är ungefär det jag har. Så ja. Take it away.
Fortfarande så är det väl så att man ser honom som en av de absolut bästa.
Var han i Serie A?
Serie A var han också, ja. Alltså han... EM 84, vad spelades detta?
Frankrike vann på hemmaplan.
Precis. Då var han 18 år och 115 dagar. Då var han faktiskt den yngsta spelaren som någonsin har spelat sitt EM-slutspel. Då var han utsågs till den bästa i VM i Mexiko, till den bästa unga spelaren.
Ja, han var med där, för ja. Där gick ju Belgien långt.
Precis.
Han hade den store Keulemans.
Ja, han gjorde 4 VM, 16 matcher totalt i VM och... Han, så bara för ett år sedan i alla fall så var han U21-tränaren för Belgien. Han sågade Januzaj, du vet, den lovande killen. Som
Adnan.
Ja. Adnan, fotknölarna för att han tyckte att han hade dålig mentalitet. Men var den här, han var liksom Belgiens Platini på något sätt, så spelgeni. Lite Lino Borriero över honom.
Sa de så i Belgien med?
Ja, går man in på hans Wikipedia-sida så står det att han gjorde 432 mål på 4 säsonger i sitt juniorlag.
Ja, det är bra snitt.
Ja, det är sådana här, det är lite som Pelé. Och han kallades också det, den lille Pelé.
Ja, då går vi ut då med Enzo Schiffo.
Ja, det gör vi. Ska vi bara bränna av de här som vi inte har sagt?
Ja, läste du dem allihop?
Ja. Svonomir Boban.
Det var min lapp.
Lucio.
Det var min lapp. Boban var glad, Lucio var sur. Så får folk fundera vidare.
Brian McBride, min lapp. Fullhand då, för honom.
Ja, jag biter mig i tungan.
Lojus Karius, tog jag med. Det var den enda Liverpool-killen jag tog med.
Ja, målvakten.
Ja, jäkla cliffhanger. Ingvar Oldsberg, men det måste vi nästan ta.
Vadå?
Ingvar Oldsberg, jag skrev ner det. Jag ville bara höra din lilla story från när du köpte korv igår.
Men det var ju ingen, det finns ju ingen punch i den alls.
Jo, berätta nu när du har köpte korv på 7-Eleven.
Ja, jag var ute då som sagt och skulle, jag hade några ärenden. Vi gjorde ju färdigt vårt nummer igår. Vårt juli, augustinummer.
Mm.
Och medan vi väntade på att vi skulle få en sista korrläsning från vår AD så uppstår en liten lucka där Anders nästan alltid går och klipper sig. Klipper sig väldigt ofta om någon är nyfiken.
Ja.
Jag gick ut och köpte en korv istället.
På 7-Eleven.
På 7-Eleven. Ja. Ja. Och då kommer Oldsberg in.
Mm.
Och han har en kompis med sig som är, han är betydligt yngre. Det känns inte som de känner varandra så jättebra. Och Oldsberg lite live-kommenterar allt det han gör. Och vi in här, sa han först. Sen ska vi ha dem här. Och så börjar han så ner som han alltid gör då. Tar upp båda kvällstidningarna.
Och då såg du vilket märke han hade på sina kalsonger.
Ja, det var Polo Sport.
Ja, vidare.
Mm. Jag står och väntar på min korv då. Sen får jag min korv. Och han säger, vi ska ha dem här, båda kvällstidningarna. Ja, ska du ha tv-bloggen också, Ingvar? Nej, det är inget bra nu för tiden. Så här. Och sen får han syn på mig och jag har ju intervjuat honom någon gång. Jag ser att han nog kanske känner igen mig men inte riktigt kan placera. Han har ju hälsat på en del i sitt liv. Han är förlåten.
Ja.
Men han säger då bara, du tar en korv.
Vad får du säga?
Jajamän. Ja, det kan vara gott, säger Ingvar då. Vad är det för korv? Det är en stark jävel, så jag. Ja, det kan vara gott, säger Ingvar. Och sen säger han, ha det gott. Och jag går vidare med mitt liv och han med.
Ja.
Och sen stegar han över som vanligt till utserveringen i Signore och sätter sig med båda kvällstidningarna och har sin ständiga audiens där folk får komma och stanna så länge de vill och byta några ord.
Ja, det var det jag ville höra. Vi har 3 lappar kvar och märkligt nog så är det 3 fransmän. Det är David Trezeguet, Det är Samir Nasri och Nicolas Anelka.
Mm.
De tre.
Jag skrev Anelka och du skrev de andra två.
Mm. Så.
Ja.
Därmed är det dags kanske att...
Vi tar en sista resa. Vart är vi på väg? Till vilken klubb? 10 poäng. Vi reser mot klubb som alltid vill vara bäst i stan. Den gångna säsongen var de dock inte bättre än 4. Det sades att de var bättre förr.
Mm.
8 poäng. Lönerna har lockat många spelare hit och särskilt bra funkar japanska pengar. Den krävande publiken förväntar sig mål och med tanke på stadions nuvarande namn finns inga ursäkter för att inte hitta nätet.
Mm.
Vi rullar vidare.
Ja.
På 6 poäng. Svenskt mästarlag förlorade med 22-1 här men lyckades ändå få folk att tappa hakan genom att vinna matchen. Tobbe fick ett varmt mottagande medan Alex tyckte att ugnen var lite väl het.
Hallå.
Där drar du.
Ja.
Läser jag vidare på 4 poäng. Efter VM 94 hamnade flera av turneringens profiler i vår klubb. George höll i dirigentpinnen och Claudio vaktade målet. De heta derbyna präglas av fänner och fiender. Nu borde du vara sanningen på spåren. 2 poäng. Gult och rött är våra färger och Johan var den senaste svensken att försöka slå sig in i elman. Nu är vi framme i Turkiets mest framgångsrika klubb. Vilken är det?
Galatasaray.
Det är rätt. Och du tog den då på 6 poäng.
6 poäng, ja. Jag hade den lite på 8 där alltså. Men japanska pengarna.
Ja, det är ju då arenans namn, Ali Sami Yen. Som är numera då är Ali Sami Yen Turkish Telecom Arena.
Mm.
Apropå hitta nätet där då. Bäst i stan var helt enkelt Istanbul och de blev ju faktiskt bara 4 och hade 3 Istanbul-lag framför sig.
Mm.
Det sades att det var bättre för skulle då vara en anspelning på Hassan Sass.
Ah.
Sen Fenner och fiender, det var ju Fenner, Batcher och sådär. Helt okej, 6 poäng. Mm. Du briljerade på första och får klart godkänt på den andra.
Ja, det är bra.
Ja, nu har jag inga fler.
Nej, vad bra. Då innan vi önskar alla en trevlig sommar så ska vi säga det att vi gjorde det här avsnittet i samarbete med biofilmen Apornas planet, striden. Och idag onsdag har Apornas planet striden biopremiär. Andy Serkis, mest känd för sin roll som Gollum, porträtterar för 3:e gången apan Caesar som leder apornas frigörelsekamp mot människorna. Medverkar gör också Woody Harrelson och Judy Greer.
Och så har vi gjort det i samarbete med C-more som ju visar alla matcher från Allsvenskan. Nu på lördag är det Malmö FF Sirius och Örebro IFK Göteborg. På söndag kan man se AIK IFK Norrköping och på måndag Elfsborg Hammarby. Och allt det här där kan man se med C-mores premiumpaket. Och med det kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och sina favoritprogram från TV4 utan reklam. Man går in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Ja. Och,
vad gör vi de allra sista timmarna här nu innan vi springer ut på sommarlov?
Vi ska göra som så att vi ska, förutom att vi ska packa ihop de sista grejerna för att vi ska flytta härifrån, så ska vi också få hit det här slutkorret från tryckeriet i Laholm där vi då gör de sista småjusteringarna, sätter dit en punkt, tar bort ett frågetecken på fel ställe. För det kommer ut ett nummer här om 2 veckor till prenumeranter och om ytterligare några dagar i butik. Och det är ett nummer som vi är ganska stolta över, tror jag. Bra nummer. Du har skrivit en väldigt känslosam och känslofylld text. Och det blir roligt och sorgligt nummer, tror jag.
Mm. Ja, vi blir så glada om ni funderar på att ni kanske lyssnar här, men är det något att läsa också? Om ni vill testa det och fortsätt om ni gillar. Fortsätt att lyssna och strunta i att läsa om ni inte gillar, men att ni vill ge oss chansen i alla fall, för vi är stolta över vår produkt.
Och i sommar finns det ändå lite tid för läsning.
Det gör det absolut. Nu går vi och gör det här sista och sen så springer vi ut på semester och då kommer det pågå saker runt om oss i fotbollsvärlden med framförallt ur svensk perspektiv Allsvenskan och EL och CL-kval och EM förstås i Holland. Pia Sundhages sista resa. Vi får se vad vi har att säga om den när vi är tillbaka efter semestern.
Ja, ta nu hand om er i sommar. Ha det bra och vi tackar väl för den här säsongen av Offsides Podcast. Är vi tillbaka pigga och starka den 16 augusti kommer ut med ett nytt avsnitt igen.
Så blir det.
Ta hand om er. Hej.